Podplay.
Nu var vi här igen.
Skåpet!
Någon som är manisk i LA just nu. Hörrni, i helgen så var jag på en sån här historisk vandring i Gamla stan med barnen. Nu vet, man har suttit hemma ganska många helger. Vi hittar på något. Jag har varit sugen på att gå den där länge, även barnen. Det heter Stockholm Ghost Walk, om man går i Gamla stans gränder. Där det har hänt väldigt mycket genom åren. Det är ju en, ja, en gammal stad, så att det finns ju mycket att se där och så. Och det var prat om, här bodde bödeln och här var liksom horhuset. Och, ja, det var mycket spännande liksom, anekdoter från förr. Och Stockholms blodbad och hur många som avrättades så här och där och så. Och så beskrev man också hur under pesten då, så gick då liksom den som var läkare fick ju gå runt då till de som skulle dö. Och hade på, han var totalt klädd i läder och hade nu en sån här mask med en sån här näbb som läkare hade då.
Fy,
en sån här lädermask med näbb, och så la man så här små örter och sånt där i för att man ska stå ut med stanken av människor, lik som låg liksom staplade på varandra. Det var så alltså lik i drivor i hela stan. De bara liksom, man hann inte ens ta hand om dem, utan de bara låg där. Samtidigt då som det var enorma mängder bajs. Det fanns ju ingen såklart avloppssystem, utan man hade väl en hink och så bara kastar man ut kisset och bajset, och det kräktes och det spyddes, och det var liksom
den här såklart när det fanns så mycket bajs omkring en.
Ja, exakt. Ja. Den här sörjan. Och när man tänker på så här, men det var inte så här, det här var lite, utan det var ju, det var från födsel till död, så var det vad man vankar runt i, en sån total död och sörja. Och då tänker jag på igen, alltså vad som jag tycker är liksom, finns ingenting som håller mig på mental liksom kurs lika väl som tanken på perspektiv, när man känner att det är så här, ja, så hade livet också kunnat se ut, men det gjorde inte det, så då kanske det är dags att börja se det. Kan ni föreställa er så vidrigt alltså?
Ja,
men stanken och bajset och liken.
Men vet du vad? Jag håller på, alltså jag jobbar ju nu med programmet Fråga Lund, och då läser man plötsligt på om allt möjligt som man kanske inte trodde att man skulle gräva ner sig i. Härom veckan så läste jag väldigt mycket om Birka. Alltså ni vet den här vikingaön kan man kalla det, som finns utanför Stockholm, eller utanför Stockholm, och som är ett av våra världsarv och sådär. Och där finns det, alltså det är en stor del där som heter Svarta jorden kallas det, där man har arkeologisk utgrävning. Och att den är svart är för att när folk bodde där, alltså det här vi snackar ju nu alltså om, det är ungefär 1000 år sedan, lite drygt, så var det så mycket skit på gatorna att hela jorden fortfarande är mer basisk där än vad den är i resten av Sverige typ. Alltså, och det, vilket gör att saker bevaras, för att när jorden är för sur så förmultnas, du vet, ben och gamla kammar och krukor och grejer mycket snabbare. Men där bevaras det för att det var så mycket skit i marken. Intressant.
Perspektiv, hörrni. Perspektiv. Så där kunde man också haft det.
Men vet ni, då vill jag komma med från den andra sidan och där vi befinner oss nu. Jag läste nämligen i helgen en text om en läkare, en väldigt ung och snygg läkare, om man får objektifiera någon lite här. James Hamblin, som har skrivit en bok om hur
vi... Jag googlar honom direkt. Ursäkta mig medan jag googlar. James Hamblin.
Han har inte tvättat sig med tvål på 5 år. Eller han säger att tvätta händerna med tvål och tvättar könsorganet med tvål. Det står inte med tvål, men han tvättar i alla fall där. Han tvättar sig där nere. Men annars tycker jag, säger han, att vi tvättar oss helt för mycket. Och det är liksom dåligt för allt. Det är dåligt för miljön. Det är dåligt för plånbok, men jättebra i och för sig för de stora... Så, alltså, vad man nu heter, tvålföretagen. Och, men det är också att sätta bort en massa fetter och, som gör att huden blir torrare. Då måste vi smeta på mer fetter och döda en massa mikrober och saker. Så att vi liksom, vi har också liksom rädda för att lukta som människa, eftersom vi använder så mycket parfym, liksom, mm. både parfym men också parfym i olika produkter, så liksom människolukten typ det mest, och nu menar jag inte, eller James Hamley menar inte liksom svett och så här unken lukt, utan helt enkelt vanlig människolukt.
Mustigt.
Ja, men någonting som vi tycker är obehagligt. Så jag tänker att vi kanske befinner oss på liksom lite för långt borta på skalan från att vandra över bajs och lik. Men liksom pendeln är...
Ja, men liksom,
ta oss några steg tillbaka.
Jag kan faktiskt tycka att det finns något otroligt alltså sexigt i liksom en mustig kar. Obs, parentes. Kön ska alltid vara fräsch.
Ja.
Det är inte den sorten som must.
Men vad menar du med mustig? Menar du svett då?
Ja, men du vet, en så här skäggstubb som luktar så här... koncentrerad manslukt. Jag menar en armhåla som kanske är lite någonstans nära kryddhylla i doft ihop med lite så här, ja, men du vet, några jeans som kanske och som också så här luktar liv liksom. Ja, jag tycker det är otroligt sexigt alltså faktiskt. Mm. Man kan, men... man stoppar in näsan i det där och bara då pirrar det till.
Jag har verkligen inget emot lukt. Alltså svett och skit tycker jag inte är, men
härligt.
Men så, jag vet inte om det är det att alltså nu sen jag hade covid och blev av med ganska mycket av mitt luktsinne som ändå har varit svinviktigt för mig, och nu är det tillbaka, men jag litar liksom inte på det till 100%. Jag tror att jag missar lukter fortfarande, att det finns grejer som min näsa inte bara ger mig. Så när du beskriver lukten nu så tycker jag att det känns konstigt till och med. Det är som
men
att hjärnan
det
bara,
kanske,
nej,
i ditt fall kanske det är bra, Johanna, eftersom du ju är väldigt, får vi säga att du är liksom luktsnobb lite grann.
Ja, det är jag.
Och du är material och luktsnobb. Du har ju, det är näsan och fingertopparna som går runt och kommer först och känner sig för.
Absolut. Så är det.
Du vet väl om att jag aldrig använder deodorant?
Ja, det vet jag.
Mm-hmm.
Det har jag blivit varse. Nej, men det vet jag. Det har vi pratat om.
Du känner det ändå dit.
Men, och hur känns det då? Alltså, jag har aldrig upplevt att du har luktat svett.
Nej, men det gör hon inte alltså, heller.
Nej.
Jag tror, alltså, jag känner, det är ju något som andra människor tror jag får avgöra. Och jo. Det har ju hänt att jag har luktat svett. Det måste ju ha hänt. Men så där till vardag. Jag menar, om jag ska utföra något otroligt fysiskt aktivt och sen umgås bland människor genast på det... hade hänt att det brukar låna Magnus deodorant. Men liksom inte ägt en egen deodorant på 15-20 år, tror jag.
Men du, ja, men det tycker jag ändå känns som mål. Men jag känner att det är en jobbig fas att gå över till den. Och det kan också vara så här... Alltså svett är oftast ganska fin. Men sen kommer man in i någon slags så här mensdag. Och då är det fan inte fin. För då är det next level svettlukt man drabbas av. Alltså.
Men jag tror också att, för jag tycker det som jag har upplevt är att folk som använder naturlig deodorant, de luktar ofta svett. Medan de som kanske inte använder deodorant alls, de har nog inte någon besvärande svettlukt från början, tänker jag mig. Mm. Så jag tror att det är olika hur mycket ens lukt luktar.
Men Peppe, du luktar ju... inte liksom svett på det där svettiga viset, men du luktar heller inte det liksom så här. Nej.
Okay. Du luktar gamla stan, Peppe.
Det här är en intervention, va? Det var därför vi startade.
Vad som händer?
Nej,
men jag liksom byggt upp till den här stunden.
Men hallå, jag började med att säga hur underbart det är med den här. Jag älskar den där doften av människa. Jag tycker den är fantastisk. Och jag säger inte att du luktar så här kar. Det är inte på det viset.
Men då har ju precis sagt att korv luktar jättegott.
Jo, men kanske inte om man... Jo, okej då. Det stämmer. Men jag tänker på att det är kanske mer att avsaknaden av den här liksom pudriga deodorantdoften som kanske är som ett litet layer annars, finns inte där. Så man kan direkt känna en kvinnodoft som är väldigt lik mansdoften, fast kanske lite liksom lite mindre grov. Ja, eller direkt,
ja, jag tar det.
Men, ja.
Jag tar det.
Ja.
Alltså, jag sistan, dig träffar ju oftare Johanna fram tills nu i sommar. Det kommer jag träffa er båda extremt mycket. Men du har ju en väldigt speciell parfym som du använder, och när jag känner den i klädesplagg eller liksom, eller bara kramar om det, då kan jag faktiskt liksom, spännande hur starkt luktsinne är förknippat med känslor, då kan jag verkligen bli nästan sådär gråtmild, för jag tycker det är så fint att ha det nära. Det liksom går rakt in i
ja, precis, känslocentret. Ja, sån parfym är ju verkligen speciell. Nej, men alltså den känns. Alltså den smyger inte undan, utan den kommer ju direkt.
Jag har ju tyvärr blivit helt... Jag känner den ju inte själv längre, tyvärr.
Ja, men du vet, det kan vara så här att om jag träffar dig och sen så kommer jag hem och sen så säger typ något till mina barn, har du träffat Sissan?
Är det sant?
Ja, och då luktar jag ju inte så himla mycket av dig. Fast det är någonting med om vi då liksom har nuddat varandra eller om vi har kramats eller någonting, så finns det säkert kvar en lukt. Och det finns också någon som har den, tror jag, som jobbar på Arket på Drottninggatan. Alltså i affären Arket. För att ofta när jag är inne där så känner jag det och så tänker jag, va? Är Sissan här? Du vet, och så står jag liksom där och stirrar mig omkring som en galning. Och sen inser jag, nej, det måste vara någon som jobbar.
Ja, alltså det är ju härligt att hitta sin parfym. Och nu skulle det ju vara logiskt och lämpligt att se vad det är för parfym. Men jag har lärt mig av de som driver butiken Kao, som ju väl ändå är Stockholms utan tvekan bästa smink- och parfymbutik. Har sagt att man måste absolut inte svara på vad man har för parfym. För det är en så personlig sak. Så jag måste inte berätta nu för alla vad det är för parfym. Däremot kan jag säga att det finns ett härligt parfymmärke som heter Fredrik Mall, som har väldigt många härliga, mulliga, unika dofter. Och det är där någonstans finns min parfym. Men eller håller ni inte med? Är det snålt att inte vilja säga?
Nej, men alltså, jag tänker snarare om någon frågar, eller liksom, om någon reagerar på en, så säger jag nog det i och för sig ändå, för jag skulle inte bry mig om den personen skulle skaffa den.
Men det gör jag också. Men ni vet väl hur det gick när jag sa det till Sarah Dawn Finer? Rantone Berg och köpte exakt samma.
Alla vet det.
Det får hon ha. Hon är ändå Sarah Dawn Finer. Hon får ha min parfym hur mycket hon vill. Men den är min.
Träffade henne i höstas en del under Alla mot alla-inspelningarna. Mm-hmm. Men då, jag kände inte den på henne då. Hon kanske använder det väldigt lite, eller så kanske hon bara kör den ibland.
Ja, eller så är det för att jag har sagt i x antal poddar 14 Instagram-poddar nämnt det här. Jo, det var så här, förstår ni. Så hon har tyvärr blivit helt parfymshamad och vågar aldrig ha den igen. Nu kanske någon inte hörde avsnitten när vi pratade om det här. Men för att göra en lång historia kort, det blev så att Sarah Dawn Finer gillade min parfym, sprang iväg och köpte den, och jag satt jag med lång näsa.
Jag har köpt min kompis Rebeccas parfym, men det har jag inte vågat säga till henne.
Oj då, men nu säger du det.
Nu säger jag, men jag tror inte hon lyssnar.
Nej, då så.
Jag såg nu senast att även Billie Eilish har just den parfymen. För visa upp någon bild
på sitt...
Du kan
inte heller säga vilken det är, eller? För jag blir
jättenyfiken. Jo, det kan jag säga. Den heter Another 13, tror jag den heter. Den är Le Labo.
Ah.
Jag insåg idag, för jag satt och pratade med min kompis Lisa, och att jag har smittat henne med en någon sorts ja, men vad ska man kalla det, en någon sorts tankefixering, alltså någon dålig, man har hakat upp sig på någonting. Och jag insåg häromdagen att jag även har smittat min vän Pernilla med det här, och nu kommer jag dra den för alla er, så att nu kanske det är fler som kommer lida av det här, det som vi kallar för Demi Moore-knä efter. Och, jo, jag läste då en artikel om Demi Moore, att hon hade skämdes för sina knän och hon ville operera dem för att man såg på knäna att hon hade åldrats. Och då tänkte jag, gud vad konstigt, det här är jättemärkligt. Varför skulle man vilja operera sina knän? Och sen så går det 20-25 år och så ser jag plötsligt en dag, men mina knän, de... Du vet, huden ser inte ut som den har gjort.
Johanna, det här viruset har du planterat i mig för 28 år sedan när vi träffades första gången.
Ja, jag har gjort det! Jag visste väl det!
Det finns i mig. Jag bär på det.
Det
jag har tänkt på mina knän.
För man börjar tänka på sina knän. Det. Och sen så måste man liksom bara... Alltså sen är det bara så här, knän. Och sen så får man bara släppa och gå vidare. Men ändå, det lever i en.
Jaha, du menar att man ska börja tänka på det nu också? Ja, men det...
Nej, man ska absolut inte tänka på det. Men däremot så är det så sjukt att en sån tanke kan... Alltså jag minns ju ingenting. Jag är en sån som aldrig minns något. Men Demi Moores knän och hennes eventuella knäoperation minns jag.
Men var de konstiga då?
Nej, det var de säkert. Det såg väl säkert ut som vem, vilka små pinniga knän som helst. Men har du sett på dina egna knän? Har de börjat bli så lite hängiga på, alltså hängiga, efter 40 de är mer, typ?
Ja, alltså jag skulle säga att de är mer så här stabbiga eller liksom köttiga på något sätt. Ny köttighet, ja. Absolut.
Ja. Nej, men det är så konstigt. Så det... Och så börjar man tänka på det och då plötsligt så tycker man att nej, de här knäna, de kan ingen få se.
Ja, vilket... Då vill jag att ni gör så här på tal om knän. Mm. Då vill jag att ni kommer ihåg den gamla supermodellen Paulina Poriskova eller Poriskova.
Ja.
Gå in på hennes Instagram nu. Kan ni göra det? Har ni en telefon? Paulina Poriskova. Ja. Mm. Ja. Så går ni ner en, två, tre, fyra, fem, nio poster. Det är liksom två, hon är ju 50 plus någonstans. Det är liksom två bilder på henne.
Oh, här är hon.
Poriskova. Mm. Ja. Mm, mm, nionde posten innan nu. Där står hon i, det är två bilder på henne i ett par gröna trosor.
Mm. Det är här.
Nu är vi där. Och i texten står något, men hon har alltid haft liksom issues med sina knän. Därför att hennes agent har sagt, det ser ut som du har en kerub på knäna. Mm-hmm. Man zoomar in på knäna. Och ja, mycket riktigt. Hon har små keruber på knäna. Ser ni? Man vill typ bara säga, nej, det har du inte. Men jo då, hon har det. Det är helt sjukt.
Det är väl någonting att sträva efter ändå.
Ja, då har man ju ändå lyckats med liksom åldrandet. Och man utvecklar bebisar på knäna.
Älskar den. Likea direkt.
En bekant till oss skrev på sociala medier om hur hennes mamma brukar säga att man brukar tänka så här att om du skulle kokas skulle du vara en mör och härlig, skulle det vara mört och härligt kött eller skulle vara en segjävel. Mm. Och det har jag gått tänkt på. Det har ju som fastnat hos mig nästan lika mycket som Johanna dina och din mors knän. Och jag tänkte, fan vad seg jag skulle vara.
Ja, du skulle vara så seg, Peppe.
Ja, du skulle verkligen vara seg.
Du skulle äta sist, verkligen.
Ja, det är en liten filé man kan karva loss där någonstans.
Ja, inte ens det.
Det mesta menar... är bara seghet.
Ja.
Det fick mig att tänka vidare på att jag verkligen är uppvuxen i alltså 90-talets skönhetsideal var ju liksom Kate Moss... Nothing tastes as good as skinny feels och Nicole Richie och Paris Hilton som gick omkring som skelett på Los Angeles gator och hur kvinnor som hade minsta lilla, alltså en liten mage, shamades som bara den i liksom alla skvallertidningar. Mm. Fan vilken sinnessjuk tid det var att bli vuxen i.
Du menar att det var, du menar på de tidningarna som jag och kanske även Johanna jobbade på som var de som verkligen piskade på där. Ja, korrekt. Så var det.
Exakt.
Utan några som helst betänkligheter. Jo, det fanns betänkligheter, men vi snackar liksom tidigt 2000-tal. Då jobbade jag på tjejtidning och även på Expressen.
Ja, då jobbade inte jag med sån skit längre, ska du veta. Då hade jag gått vidare.
Men du känner igen temat i tidningar var ju ganska så här. Mm. Man var
jag
ganska...
tror att amerikansk media var ännu värre.
Absolut. Men jag var ju ändå på Expressen Fredag då som liksom hade som uppdrag att leta rätt på sånt där för att skapa liksom köpsug. För det var det som då gubbarna högst upp på Expressen liksom hade fått för sig. Var det som fick oss... särskilt då kvinnor och gå och köpa tidning, det var när vi liksom, och det stämmer kanske, jag vet inte, men det var aldrig någon som ifrågasatte det och det känns ju helt sjukt, det är verkligen någonting jag kan så här, skämmas och må så dåligt för faktiskt nu, 20 år senare nästan eller i alla fall 15 år senare
över. Fast att man bara... det ska du inte kände jag väl inte, liksom, det var ju den kulturen vi levde i då.
Det var folk ville ha. Alltså, det kan man inte skylla på ens gubbarna högst upp. Sen kan gubbarna högst upp tänka att vi ska ta vårt ansvar och vi ska inte sätta in det här i våran fina tidning. Men det är ju ändå köparna som visar vad en tidning ska innehålla.
Fast ja och nej. För så där kan man ju hålla på i... en evighet då. Alltså någon måste ju ta ansvaret och börja vända på
det
så här.
Jag tycker köparna har det yttersta ansvaret att inte köpa skit. Om det är det som... Tycker man inte att det är skit, så nej.
Det finns ju också en massa så här, liksom, sanningar som inte alls är sanningar. Som att det bara får vara vita och blonda kvinnor på omslagen. Och så bryter någon det. Och jag tror att det också att tidningarna har en uppgift att fostra, nu kanske lite för starkt ord, men att visa att det finns andra möjligheter. Och det gäller väl alla branscher liksom, också Oscars liksom. Det går faktiskt bra att ge en Oscar åt en kinesisk kvinna för bästa regi. Någonting ja. Som var, har varit liksom helt otänkbart de tidigare 92 åren när Oscars har delat ut. Jag tänker att man måste, någon måste väl ta det första steget. Ja, om det inte finns liksom en tidning att köpa med en, liksom, en svart kvinna på eller vad som helst, så då...
Ja, men den sanningen har väl ändå, den känns väl ändå som att man har passerat, och att det gjorde man för ganska länge sedan. Men jag minns, jag började jobba på Veckorvyn typ 95, och då var det ju verkligen, det skulle alltid vara en rosa eller blå bakgrund, och det skulle vara en blond tjej, gärna i vitt liksom. Och det var det som folk köpte, och det kunde man ju se tydligt på den tiden. Och jag säger inte att det är rätt att man alltid gjorde det därför, för att jag tycker att man borde haft såklart fler olika sorter på tidningsomslag även då. Men däremot så vet man att då hörde ju alltid folk av sig och bara så här, åh, vi vill läsa, det är de där läsarundersökningar. Bara, vi vill läsa mer om vanligt folk, och det ska vara vanliga människor på omslagen, och vi vill läsa om politik och sociala där, där, där. Och sen så visste man att så fort man skrev om sånt så var det ingen som ville läsa det, och alltså, det stämmer ju inte. Nej. Folks bild av vad man skulle vilja läsa, det stämmer inte överens med vad man sen läser.
Nej, men så är det väl förstås till viss del, men samtidigt var det väl inte någon som försökte kanske jättemycket ändra på det. Det var väldigt många i media då, och kanske fortfarande, men nu finns det väl en andra röster också, väldigt många liksom, som jag jobbade på Frida förlag, Ove Jerselius, 70 år, hade sån jävla koll på vad de 15-åriga tjejerna skulle gilla liksom. Och det var så bestämt och säkert, så det gick liksom inte ens så, nej, det gick inte ens att fundera på att testa något annat, för det visste Ove, det sa han att det ska vara så här, och då gjorde man det. Och jag menar att jag sitter väl inte och liksom beat myself up för att jag var en del av det där, för att jag var, jag menar, ung, och ja, det var som det var. Men jag tycker samtidigt att det är väl rimligt att reflektera med lite liksom svidande självkritik i det så här 15 år senare. Ja. Jag hade ju kunnat vara personen som bara, hörni, jag tycker faktiskt inte det här känns okej. Men det var jag inte.
Jo, men jag menar absolut att man ska ha lite självkritik kring vad man har varit med och gjort. Men samtidigt så tycker jag också att det är så ofta jag säger att det är medias fel att det blir så här. Och folk tar inte, alltså medieköparen eller medieläsaren eller mediekonsumenten tar inte sitt ansvar i det.
Nej,
alltså, för att ingen är ren i det här. Så att ingen kan sitta och säga att Veckorevyn förstörde mitt liv. Eller du vet, eller vad de nu kan säga. För att det alla har sitt ansvar i det.
Nej, det är
men
sant.
Vad tror ni att man kommer att se tillbaka på den här tiden och vara så att, men herregud, gud vad det, alltså, kunde ni hålla på det här sättet?
Kardashians, säger jag bara. Jaha. Ett ord.
Ja, men jag och Per pratade faktiskt om det i morse i bilen när vi åkte till våra arbetsplatser. Smälte vi den här 1700-tals insikten om griseriet, eller 1300-talet, ja, hela för länge sedan talsgriseriet satt vi och pratade om. Och sa just det, vad kommer man tycka om så här vår tid nu? Och då kände jag att med lite förhoppningsvis kanske man kan säga, se tillbaka på den här tiden som ganska vulgär ändå. Det var bara ha och roffa på något sätt.
Och men, ja, men kanske det är också lite influencer, liksom individualismen.
Ja.
Att konsumtion, alltså så här, liksom senkapitalistisk panik där alla ska konsumera så mycket som möjligt, och alla tänker på sig själva. Småningom måste det, liksom, det kollektiva tänkandet komma igång, men liksom, än så länge så fan, det är ju en väldigt individualistisk tid som vi lever i, och det gör ju inte saker bättre att alla håller på att skapa sina egna varumärken över sociala medier.
Men hörni, på tal om knän, vi har ju fått lite frågor från lite härliga lyssnare som har kommit med önskemål om ämnen och så vidare. Och då fanns det någon kroppsrelaterad fråga, inte sant?
Ja, hur ska man hantera människor i ens omgivning som bantar hela tiden? Jag snubblade över en sån tråd på Facebook, och det är som en avlägsen bekant som skrev att hon skulle äta den här stenåldersdieten, bara äta kött nu ända fram till sommaren, för det blir man tydligen smalare.
Oj.
Och fast den riktiga stenåldersdieten, det måste väl ändå vara att inte äta någonting på jättelänge.
Och sen bara trycka in lite tallkottar bara för att det är det enda man har hittat. Och det luktar åtminstone inte ruttet.
Ja, precis. Men, och då öppnades en tråd där, som, där folk pratade om hur de hade gått ner i vikt på effektiva sätt. Och det var... Det var inte en frisk fläkt, om vi säger så. Men det som jag mest blev provocerad av, för att det blir, jag blir alltid provocerad av när folk vill äta jättemycket kött. För jag tycker det är så klimatvidrigt, och det är också så, alltså, ja, men också djurvidrigt. Jag tror faktiskt att när man ser tillbaka på den här tiden kommer vi att tycka att vi var såna jävla barbarer som åt djur på det sättet vi gjorde. Alltså hela djurhushållningen hade så här industrialiserad djurhushållning med liksom 2000 svin på en gård som aldrig får se ljuset. Nu kanske jag bara, nu kommer det att en massa människor av sig och säger att nej, i Sverige är alla svingårdar superbra. Men här i USA är inte djurskyddet så jättehögt prioriterat.
Jag har vuxit upp med en mamma som i och för sig alltid har varit ganska smal. Men jag menar... Hon byggd sån helt enkelt. Men det vill jag ändå lägga till, är ju inte en garanti för att man inte bantar. Även jättesmala människor bantar. Banta, det, om man ska använda det jättekonstiga 80-talsordet, men var på diet, eller vad vi säger nu för tiden, är ju jag menar, det gör ju även, så även om min mamma nu var smal, så hade hon ju ändå kunnat vara en bantare. Men det var hon inte. Hon har nog aldrig kommenterat sin kropp negativt inför mig någonsin. Inte ens nu när hon är 70 har hon någonsin liksom sagt något elakt om sin kropp. Och det tycker jag är, det är ju såklart, känns ju självklart, men jag menar, det gör ju att jag aldrig ens har haft de tankarna egentligen i mitt huvud. Alltså, jo, alltså det är klart jag har från stund till stund, men inte så att det har suttit i, inte så att det har blivit en prioritet i mitt liv att liksom vara elakt mot min kropp, utan jag har kunnat gå vidare ganska snabbt från såna här faser där man bara, hur fan ser jag ut egentligen? Tankarna som vi ju alla har, oavsett storlek och form.
Min mamma har aldrig någonsin kommenterat sin kropp negativt. Hon är verkligen petit, men hon har nog alltid koketterat med att hon äter ganska lite. Liksom, nej, alltså det räcker med pyttelite mat för henne.
Mm. Så att det kanske ligger någon ätstörning där som mer har blivit ett normalt beteende på något sätt i botten.
Ja, men det tror jag.
Men jag tror inte heller att alla kanske behöver så mycket mat.
Nej.
Alltså, så det är väl olika hur man är, och det måste man väl tillåta också att folk
inte...
Ja, alltså om, ja, men det finns säkert folk som äter lite som inte har någon ätstörning, menar jag. Ja. Men nu kommer vi bort från frågan. Vad var frågan nu igen?
Hur ska man hantera människor i ens omgivning som bantar hela tiden?
Ja, det är jättesvårt. Jag tror att skulle någon så här konkret vara så här, nej, jag bantar, då skulle man ju kunna säga så här. Jag har en nära kompis har skilt sig nyligen och är liksom lite så här, wow, new life, new me, så. Och har bestämt sig för att hon ska liksom, ja, tappa några kilo. Och kanske hon tycker att hon behöver det. Vem vet. Alltså hon har väl alltid haft någon liten så här kurva. Men du vet. Nej, men nu känner hon att det var. Och det kan ju inte jag vara människa och säga att hon inte. Nej, det ska du inte göra. Utan jag menar, det får väl ändå vara hennes beslut. Såklart. Så att det är ju svårt. Och jag menar. Lägga sig i. Men jag tycker nästan att det är. Jag blir nästan mer provocerad av dem. Som, eller provocerad eller förvirrad eller liksom handfallen av dem som jag ser och märker och vet är liksom de där smygbantarna liksom.
Ja.
Som inte...
Men det är också orättvist. Alltså, vissa människor har ju helt enkelt lätt, alltså folks, vet om det handlar om, det handlar, måste ju handla om gener och hormoner och vad det nu handlar om. Vissa människor har ju helt enkelt lättare att hålla den vikten man vill hålla med den andra att kämpa. Sen tror jag också att man kan liksom fucka upp hela sin kropp också genom att ställa in kroppen på svält. Liksom man bara, nu ska jag inte ge dig någonting. Kroppen bara, åh, det är panik, det är stenåldern. Jag måste spara på varje liten smula av energi som kommer in i mig.
Men visst finns det en ny acceptans för kurvor thanks to till exempel Kardashians. Ja. Men det är ju samtidigt så här, Ja, fast då ska det vara rätt slags kurvor, eller?
Nej, men jag tycker att det har blivit...
Det är fortfarande plattmage som gäller.
Alltså om man tänker alla kroppsaktivister och grejer. Jag vet inte vem eller vad det är som har alltså gjort den här utvecklingen. Men om man tänker hur många fler... alltså mode... När man säger ordet mode känns det aldrig så himla modernt. Men vet, modemärken. Och då menar jag ändå... Alltså, de trendiga kollektionerna. Alltså det har ju, när vi växte upp, då fanns det ju inte snygga kläder om man var... stor.
Nej, att man har rätt att vara liksom sexig, även fast man har liksom små bröst och jätteröv, eller vad det nu kan vara. Alla slags kroppsformer har ju på något sätt fått en chans att äga sin sexighet tack vare sociala medier.
Men kommer ni ihåg när Lena Dunham gjorde Girls och hon visade sig naken där och hon blev så otroligt, men folk hatar på henne så mycket för att hon hade mage att vara tjock och ha ganska små bröst. Hon måste väl ändå ha gjort en enorm, alltså den gärningen hon gjorde med Girls var, jag tror jag, så mycket större än vi fattar på den tiden. Hon, det finns en episod där hon spelar, hon spelar strip pingis med en supersnygg och vältränad läkare och han tycker att hon är supersexy, hon tycker att han är supersexy och allt var liksom normalt, det var liksom inga konstigheter. Hon behövde liksom inte ha en sån här klassisk modellkropp för att en supersnygg, en sån här traditionellt snygg man skulle tycka att hon är snygg. Jag säger att sen vill Lena Dunham, allt hon har gjort har kanske inte varit perfekt, men det som hon gjorde med Girls var väl ändå stort.
Ja. Men minns du hur omdebatterat just det där avsnittet var? Att skulle han verkligen vara attraherad av henne?
Exakt.
Det var ju det som också var så intressant med det. Nej, hon är otrolig. Hon har gjort mycket för mänskligheten.
Och hon har väl också nu kommit med en klädkollektion för tjocka som i och för sig är väldigt kritiserad för att den går upp bara till ett visst antal storlekar, men ändå.
Men när man undrar är när blir det liksom hottast och hot att ha en röv som är liksom så här konvex, eller vad heter det?
Alltså... Som minnet, är du min nu alltså?
Ja, exakt.
Konvex, vad menar du nu? Vadå, en jättesmal?
Ja, nej, smal. Jag menar att den konkav.
De långa inte... låren, som jag brukar kalla det.
Ja, det är jag.
Ja, det är jag med.
Ja.
Bara lite pösigare lår upp till.
Ja, när kommer en specialbyxa och en, liksom, en hashtag för oss?
Ja. Det är nu den kommer. Hashtag långa lår.
Okej, här kommer nästa fråga. Vad känns ni över?
Den tycker jag är intressant. Men jag kommer direkt att tänka på en grej. Och det här kan jag ha pratat om i en podd som har funnits tidigare som har hetat Blanken Svanberg. För det här hände också då för några år sedan. Men jag var på någon fest typ. Och så var det någon tjej som bara, nu ska vi leka en lek. Nu ska alla berätta. Säg dina topp 5 sämsta egenskaper. Och så skulle man då så bara... Och var jag så här,
vilken tråkig lek.
Men du vet, hon bara, jag kan börja för jag har det här och sen ser jag lite så här och säger så här. Då var jag så här, men du vet, att man bara sitter och suckar. Fast vad är det här för lek? För att det som du skäms över skulle ju aldrig, alltså det är aldrig det som du skäms över på riktigt som kommer ut.
Nej.
Och det är inte det, att du säger att så här, och jag brukar vara sen. Jag bryr mig för mycket. Eller du vet, såna där saker.
Jag är för snäll.
Ja, precis.
Jag är för stort.
Jag är alldeles för snäll. Att det kommer aldrig vara det som man skäms över. Så jag tänker så här, vad vi skulle kunna säga här som man skäms över, det kommer aldrig vara det som man skäms över mest. Utan det kommer ju alltid bli någonting som man ändå är någonting som man skäms över, fast som man ändå kan stå för.
Nej, men vad man skäms för, alltså jag har ju redan sagt att jag ska inte säga att jag skäms kanske lite för... Alltså yrkesmässiga saker jag har gjort. Och det jag menar inte att jag borde skämmas för det. Till exempel då att man har skrivit, satt ihop hemska, vidriga tidningsomslag på skittidningar, till exempel. Som verkligen har varit så här, osa kvinnohat i dem, fast det mer har handlat om så här, sälja tidningshets. Men... Så, alltså som ändå en ganska så här medveten feminist så har man ändå lyckats på det. Det är väl inte jättestolt över. Ja, det finns vissa andra jobbgrejer som jag, ja men saker man gjort som jag bara kunde ha liksom gott ha struntat i. Men annars så tycker jag att jag har ganska mycket slutat skämmas för saker faktiskt. Jag går vidare i livet. Jag är aldrig den som alltså, om man, låt oss säga att man blir riktigt, man har en partykväll. Man sladdrar och pladdrar och man hittar på både det ena och det andra. Man gnider sig mot någon stång i en vild dans och så vidare och så vidare. Skäms jag för det? Nej, jag brukar faktiskt bara inte göra det helt enkelt. För att jag vänder blad. Jag gör som kungen. Ja. Jag vänder blad. Jag blickar framåt. Så länge man
jag tänker
inte skadar
att det kan vara
någon,
att det här har att göra med vår ålder. Att vi har liksom kommit så pass långt och man har skämts för så mycket skitsaker. Att man kanske har slutat skämmas. Alltså jag kan absolut komma på saker som jag tänker så här, nej, det vore ju skönt om det inte hade hänt. Eller om jag inte hade sagt så där. Eller om, du vet. Men det känns ju inte som att jag går runt och ältar det längre.
Nej, men sen kan man ju också få det här det dagliga småskammen. När man typ lämnar ett litet barn på skolan. Kanske möter någon så halvhott farsa i liksom, kapprummet eller vad det heter. Börja prata om de mest obegripliga konstiga saker, slänger ur sig några så här meningar som är bara god dag yxskaft, mumlar, snubblar och går ut, och man sen går och skäller högt på sig själv. Jag kan inte ens sköta det, utan man går iväg och bara upprepar det som just har sagt och hänt med hög röst för mig själv, och sen typ bitchsläppa mig själv i facet i ren skam. Den sortens skam händer ju typ varje dag.
Ja, men sånt händer.
Ja,
men sen, just det här att inte känna igen folk har jag också. Uff, det är fruktansvärt. Men jag räknar å andra sidan inte med att någon ska känna igen mig heller.
Nej, det här är min absolut värsta situation. Det är när man har satt någon, stoppat mynt i gapet på en liksom, så man pladdrar med någon så här som man knappt känner. Hamnar i något resonemang, inser fan, ja, den här personen kanske, om man står och pratar om någonting, man har någon åsikt om någonting, inser man känner inte något om den andra personen. Jag kanske förlämpar den här personen just nu, fan, ska jag ta mig ur det här? Man pratar ännu mer och landar liksom en obegriplig slutsats, och paniken bara pumpar i kroppen för att man så här, vad i helvete håller jag på med och hur ska jag ta mig ur det här? Kan någon bara skjuta mig på fläck? Jag orkar inte
och med. Vet ni vad? Det var jag med om för några år sedan när Miley's var, hon var kanske ett, hade precis lärt sig gå, och Miley's alltid var ett ganska långt barn. Och så träffade vi en familj som vi inte, alltså vi aldrig träffat förut, på en någon slags gemensam fest, och som man hade barnen med sig. Och så gick jag med, så gick jag omkring med Miley's, höll henne i handen. Ni vet, när ettåringar precis lärt sig gå, de som tuttar fram. Och så kom det en mamma fram och var så där, sa någonting att, åh vad gulligt, och åh, hur gammal är hon? Och så säger jag att hon är ett, och så mamma typ att, ja men hon verkar ju äldre, och säger att, ja men det är för att hon är så lång liksom. Folk tror liksom att hon är en, att hon är en, alltså jag undrar typ så utvecklingshämmad tvååring, eller att hon är bara en och den här mamman, så visade det sig att den här, den familjen hade ett barn som hade en utvecklingsvariation på festen.
Så dumt. Ja, precis den sortens situation som jag alltid hamnar i också. Man vill bara så här, kan någon bara få mig att hålla käften alltså? Snälla.
Ja, alltså det här slår mig då och då. Jag får så här, åh gud vad hemskt. Åh gud, det var så, det var en så fruktansvärd situation.
Här kommer en fråga. Från tre snabba. Vi kör den, vi tar den så här. Först Peppe, sen Johanna och sen kan jag svara. Men tre snabba. Okay. Bästa bok ni läst?
Jag tycker att Vigdis gjort är mordöd. Superbra.
Bästa bok jag läst på, det som jag kommer ihåg mest från senaste året som jag läst, är det dels en eller den här Jana Kippo-trilogin, Karin Smirnoffs Jag får ner till bror, vi får upp till alla de där. De tycker jag är otroliga, som är sitt eget universum. Sen läste jag också en, men gud, nu har jag glömt bort vad hon heter. Agatha Christov heter hon. Läste du den, Peppe?
Just det. Men jag har den på min lista.
En skrivbok, den är otrolig, mörkaste man läst, men den var jättebra. Sugar Bain har jag också läst på sistone, den var också riktigt bra.
Den var bra.
Japp.
Just nu läser jag Sammets, som jag fick av dig Peppe, fick jag inte, jag fick den av min svärmor, men det var du tipsat min svärmor.
Sammetsrevolutionen.
Ja, precis.
Nej, diktaturen.
Sammetsdiktaturen som handlar om Ryssland och folket där. Den är väldigt spännande. Och jag har ju bott en sväng i Moskva när jag var yngre. Så att det är kul att känna igen många av ens upplevelser. Innan det läste jag Livlina av Jan Kell. Happy Jan Kell. Mm. Som vi ju faktiskt ska ha en liten bokcirkel kring, Peppe. Med Bookie i maj. Och den tyckte jag väldigt mycket om också. Det kanske, ja, jag tyckte den var jättemycket, var jättebra. Mm. För att den var verkligen alltså det var en sån, ett härligt, spännande för mig perspektiv på en generation som är kanske en bit yngre än mig. Alltså generationen under mig. Och ja, så den var jätte, jag gillade den jättemycket. Det var två systrar. Mm. Den var jättehärlig. Och kul att få lära känna liksom Jan Kell. Hon har liksom hänt medan jag var i LA några år. Hon var liksom inte ett namn när vi flyttade. Sen när man kom hem så poppar hon upp överallt, tycker jag. Okej, modigaste ni gjort, nästa fråga.
Jag tycker att jag är väldigt bra på att säga upp mig från jobb när jag inser att jag ska göra det.
Ja, men det är bra.
Och det är något som många i alla fall uppfattar som, för mig är det inte modigt, för att jag har liksom gjort det så många gånger, men jag är bra på att inte stanna kvar i grejer som jag inser inte kommer förändra sig.
Jättebra egenskap.
Ja, har du ingen bra tips? Nej, men att göra liksom, hur vet du när det är dags att göra det då? Och vad gör du för att våga eller för att göra det?
Ja, men jag tror att så här, för jag har liksom frilansat så mycket under mitt liv, och det tog så långt, alltså jag började jobba på Ekorvin. Olika så här förlängda projektanställningar och vad det var. Att jag vande mig vid det, och sen så började jag frilansa och skrev för andra tidningar och höll på. Och sen har jag liksom bara varit van vid att det kommer ordna sig, att det dyker alltid upp någonting nytt. Och då, ja, det har liksom aldrig varit något konstigt för mig. Det kanske är naivt och lite korkat, men det har funkat bra hittills.
Ja, men jag tror det där med att vara lite naiv och lite korkad är en superkraft.
Verkligen.
Om den används på rätt sätt. Peppe, det modigaste du gjort?
Alltså att föda barn i USA utan någon vettig sjukförsäkring.
Ja. Ja. Vet du, jag tänkte faktiskt på det. Det måste väl bli det, hon svarar. Mycket riktigt.
Jag var så jävla dumt alltså. Det gick ju bra, men jag födde ju Maj-Lis igen.
Också lite naivt och korkat. Ja. Men som sagt, även den här gången gick det vägen.
Ja, det är då man gör det modiga.
Herregud, alltså jag kunde verkligen inte. Hon föddes ju i en stripmall på Sunset i ett badkar, och det var ju tur att allt gick bra där, ska vi säga så.
Stripmall, för den som inte vet, kanske tror att det har något med liksom, stripklubb att göra. Det har det inte.
Det är en liten utomhusgalleria, kan man väl säga.
Ja,
ofta ganska,
ofta lite sunkig.
Ja. En Subway och någon kemtvätt, ja. Och liksom.
Men tänk den dagen Maj-Lis är firad, ja, vad hon är, vad hon nu gör med sitt liv. Hon har, kommer ha, du vet, vilken jävla story det är på festen. Bara, nej, men jag föddes ju på Sunset.
Och sen växte jag upp på hästryggen, ja. Galopperade när jag var 4.
Ja, hennes immigrantföräldrar som letar efter ett bättre liv i LA. Alltså hon kommer att verka ta den amerikanska historien.
Ja, det är bra. Hon har hon har memoarerna redan, kontrakt på memoarerna. Norstedts kommer ut år 2030. Ja.
Det modigaste jag har gjort är väl, jag tycker att jag gör ganska modiga saker hela tiden faktiskt. Oj då, oj så är det sagt, men jag menar. men starta skoföretag, vad är det för dåre som gör liksom?
Naiv och korkad.
Till exempel. Ja, naiv och korkad.
Naiv och korkad, det kan man här avsnittet heta.
Ja. Man kan med fördel blanda ihop modig, men modig låter ju så jävla stort, svårt, men fan vågar vara modig liksom. Det låter ju som att förväntningen i att göra något modigt är ju enorma. Ja. Alltså vara modig på riktigt. Det har jag varit ett fåtal tillfällen i mitt liv när jag verkligen har inte tänkt, utan bara pangreagerat på saker som har varit fel. Mm. Så. Alltså det har verkligen satt mig själv och min det som är viktigt. Alltså jag har satt mig själv på spel så. Jag kan faktiskt inte ens dra upp det, för det blir för privat. Men i alla fall. Men att vara lite dum och korkad, det är ju också att vara modig. Så att jag tycker verkligen inte att man ska Alltså var gärna lite dum och korkad, för det är liksom lättare att vara dum och korkad än att vara modig, för det finns mindre press i det. Och är man lite dum och korkad och inte riskkalkulerar för mycket, så händer det ju lite mer de där grejerna som man kanske egentligen inte riktigt vågar. Mm. Sista frågan, hur har ni stått ut i pandemin?
Jag tycker att det började ganska lätt. Alltså jag tror ju att vi är på en perfekt plats i livet för att bli utsatta för en pandemi. För att vi lever i kärnfamiljer och har liksom bostäder, jobb som vi kan sköta från där vi är. Så jag skulle säga att just vi tre måste vara bland de minst utsatta för det.
Ja, ja, men så är det. Du kan svara för mig också, Johanna, för exakt så är det. Jag har faktiskt...
ja. Jag har, men du har att, kanske varit instängd lite mer och du har haft barn hemma. Så att
ja, där, nej, för vi har ju också haft stranden och hästarna och liksom, ja, så jag har ju haft möjlighet att ta mig ut. Alltså det jobbigaste har ju verkligen varit att ha barn hemma hela tiden.
Men det har du ju ändå jämt. Plus Magnus, när de väl börjar skolan, då sitter Magnus där.
Ja, exakt. Så det är ju aldrig ensam.
Och hans blöjor, det är inte kul. Det är inte kul.
Nej.
Det är som Gamla stan förr i tiden.
Men man älskar ju också den manliga lukten. Okej, nu tog jag det för långt.
I alla fall fissan gör det.
Byta blöja på en vuxen man. Mm.
Ja.
Jag hade ju någon slags flyt och blev sjuk också väldigt tidigt. Jag fick liksom covid jättetidigt. Och så. Eller flyt, men alltså, nej, det hade jag helst absolut inte haft, för det var ganska jobbigt. Men jag visste ju att okej, jag klarade det liksom. Jag, så. Men sen har man oroat sig för alla andra förstås, men för egen del och för familjen så, och för, så har det varit ganska. Och sen har jag, tycker jag att det var, jag vet inte, det är mycket annan oro som har släppt för mig med pandemin. Det är konstigt faktiskt, men jag tror att alltså nu det så här Gamla stan i pesttid, det är liksom, det är för mycket skit. Men som vi hör nu, det är för lite skit. Vi måste ha lite naturlig ångest runt oss, annars så skapar vi den själva, och den vi skapar för oss själva, alltså nu hittar jag på hobbyteorier här, men det får man väl göra. Den vi hittar på själva är kanske värre än den som, jag menar, är mindre lättare, för den är mindre konkret.
Eftersom de flesta av oss ändå konsumerar grejer, vi köper kläder ibland, vi köper hudvård, vi köper shampoo, vi köper skor, så en enkel grej man kan göra är helt enkelt att välja en lite mindre producent än de där jättestora. Som, nu vet jag inte vem det är som producerar Nivea, men det är något som existerar över hela världen. Köp någonting från ett mindre företag istället. Jag har gjort ett längre samarbete med ett litet svenskt företag, hudvårdsföretag som heter Reserol, som gör jättebra produkter. Eller om man ska köpa skor, så köp sista nya reklam för dina skor. Men liksom, istället för att köpa från de jättestora producenterna, kan man väl ändå gynna en mindre företagare där det verkligen gör en jättestor skillnad. För du tänker att det sitter en massa jätterika gubbar som äger de stora företagen. Varför inte rikta sina pengar mot mindre enheter istället?
Verkligen.
Håller verkligen med.
Då måste jag ändå fråga, vet man att det alltid är bättre? Alltså jag förstår att det är bättre för den lilla företagaren. Men produktmässigt?
Jag tror att det är alltid bra med ett företag som inte har liksom vinst som
alla
mål.
Företag har väl vinst som mål?
Det finns ju de som är liksom börsnoterade stora företag, har ju liksom såna av ägare förväntningar på sig att det ska vara miljardvinster och sådär. Ett vanligt företag som mitt lilla företag, jag är ju skitnöjd om jag kan ge mig själv och ett par till en decent lön. Sen behöver inte jag ha någon fet vinst för det. Jag behöver alltså gå runt och kunna ge lön. Men mitt mål är inte... Hade mitt mål varit att göra vinst, då hade jag ju behövt dra ner på mina... Alltså skapa större marginaler genom att ha billigare produkter och högre priser och sådär.
Jo, men jag menar, kan jag tänka mig att du måste vara ganska unik i småföretagsbranschen. Att de flesta startar väl ändå ett företag för att de vill kunna tjäna mycket och gå med vinst.
Det tror inte jag faktiskt.
För jag har tänkt på, för jag har ju startat så otroligt många små underklädesföretag i Sverige de senaste åren. Alltså som ska vara lite så här på kvinnornas sida, man är sexy på sina egna villkor och sådär. Och det kan ofta se väldigt bra ut, men de är ju inte svinbilliga. Och jag har så svårt, man kan ju inte köpa dem i affärer, de finns typ bara på nätet tror jag. Jag har i alla fall aldrig sett dem i någon affär. Och där har jag väldigt svårt att slå till, för att man tänker sig, men det här ser ut som så här samma gamla Lindex-spetsar. Mm. Men varför ska jag betala 4 gånger så mycket för dem?
Alltså det måste gå först vad det är för produkt och vad man tycker och sådär. Men jag tror absolut att det finns en... Jag menar, de flesta företagare, inklusive mig själv, startar ju inte något företag för att man är så här, nu ska jag bli miljonär. Utan man gör det för att man tycker att man har en bra idé, någonting man brinner för. Alla de här underbara, otroliga personerna som driver butiker runt om i landet. Alltså klädbutiker till exempel. Alltså de kan ju knappt ta ut lön. Det är ju knappast att de gör det för att de ska bli rika som troll, utan de gör det för att de har gillar sin idé och så. Och det finns ju massor med härligt man vill uppmuntra det. Plus att många av de här företagen är kvinnoägda också, vilket känns superkul och coolt. Jag har till exempel börjat tänka att man kan ju beställa så här från företag man tycker är bra. Som till exempel finns det en kille som jag sprang på LinkedIn som var invandrad från Kongo och kopplade ihop sitt nya hemland med sitt gamla hemland och började importera kaffe, och det här kafferosteriet anställer kvinnor och du vet, så här bra historia. Då tänker jag, då kan vi göra lika gärna köpa storpack med kaffe därifrån som att jag ska gå till Coop och köpa det. Och så har jag också börjat köpa shampoo och balsam på liknande sätt, och även skönhetsprodukter tänker jag man kan.
Ja, men det är svinbra. Jag är helt för det.
Ja, men det kanske vi kan göra en lista på, om vi har bra tips, och också om du som lyssnar på den här podden har ett jättebra tips på ett litet företag som du vill tipsa om, får du jättegärna på att göra på i vår Facebookgrupp.
Ja. Verkligen.
Ja, så kan vi
och det kan vara ditt eget företag, men berätta det i så fall.
Ja, just det. Ja.
Kul hörni. Då säger vi tack för den här veckan.
Slår vi fast skåpluckorna.
Japp, nu stänger vi skåpet. Men vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Ja. Det gör vi.
Gå in och följ oss på Instagram. Och snälla, 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 ge oss några kommentarer och kanske några stjärnor på iTunes. Då blir algoritmerna och framförallt vi superglada. Tack för
den
veckan.
Hej då.